Vid det här laget vet du kanske vem Emilie Lönneberga är. Om du inte vet det så hör på nu. Jag kan försäkra dig att i Lönneberga fanns det inte en enda människa som inte kände till katthultarnas hemska lilla pojke. Den där Emil som gjorde fler hyss än det var dagar på året och som skrämde Lönnebergaborna så pass att de ville skicka Emil till Amerika. Jojomensan. Lönnebergaborna samlade ihop pengar i ett knyte och gick med det till Emils mamma och sa: "Det kanske räcker så att ni kan skicka Emil åt Amerika." De trodde att det skulle bli mycket lugnare i Lönneberga om Emil inte fanns där, och det hade de förstås rätt i. Men Emils mamma, hon blev rasande arg och slängde pengarna så att de flög över hela Lönneberga. "Emil är en liten rargosse", sa hon. "Vi älskar honom precis som han är." Och Lina, hon som var piga i Katthult, hon sa: "Vi får ju tänka lite på amerikanerna också. De har då ingen ont gjort oss, och varför skulle vi dyvla på dem, Emil?" Då tittade Emils mamma länge och strängt på Lina, så Lina förstod att hon hade sagt något dumt. Hon började stamma och ville göra det bättre. Men frun, sa hon, det står ju i vinbetydningen om den förskräckliga jordbävningen där borta i Amerika. Jag menar, det vore för mycket om nu till på köpet Emil..." "Tyst, Lina", sa Emils mamma. "Ge dig iväg ut i lagården och mjölka, det är det enda du förstår det på." Då tog Lina mjölkspannen och löpte ut i lagården. Hon satte sig och mjölka så att det stänkte om det. Hon arbetade alltid bäst när hon var lite arg. Därför mjölkade hon nu mer taktfast än vanligt och mumlade under tiden dovt för sig själv. "Det får ju vara någon rättvisa i alla fall. Allt elände ska väl inte amerikanerna ha heller. Jag skulle gärna byta med dem, så jag tror jag ska ta och skriva till dem. Här har ni Emil, skicka hit den där jordbävningen." Där skröt hon allt, Lina. Hon skulle just vara den rätta att skriva till Amerika, hon som inte kunde skriva så att det gick att läsa hemma i Småland ens. Nej, om någon skulle ha skrivit till Amerika så borde det ha varit Emils mamma. Hon var duktig i skrivning. Hon skrev upp alla Emils hyss i en blå skrivbok som hon hade i byrålådan. "Vad ska nu det tjäna till", sa Emils pappa. "Med alla hyss som han gör, den ungen, så sliter du ut våran blyertspenna, har du tänkt på det?" Det brydde inte Emils mamma sig om. Hon skrev troget upp alla Emils hyss. Bara för att Emil skulle få veta en gång när han blev stor vad han hade gjort när han var liten. Jo, för då skulle han förstå varför hans mor hade blivit gråhårig och skulle kanske älska henne ändå med alla hennes gråa hår som hon hade fått för hans skull. Nu får du inte tro att Emil var elak. Nej då, hans mamma hade alldeles rätt när hon sa att han var en liten rar gosse. Och som en ängel såg han ut med sitt ljusa, ulliga hår och sina fromma blå ögon. Visst var Emil snäll, och hans mamma var rättvis. Hon skrev minsann upp det också i den blå skrivboken. "Igår var Emil snäll", skrev hon i sin bok den 27 juli. "Han gjorde inte tyst på hela dagen, vilket visade sig komma därav att han hade hög feber och liksom inte orkade." Men redan den 28 juli hade Emils feber gått ner så pass att hans bravader fyllde flera sidor i skrivboken. För han var stark som en liten oxe, den pojken, och fick han bara vara frisk så orkade han göra hur många hyss som helst. "Jag har aldrig sett maken till unge", sa Lina. Du kanske redan har förstått att Lina inte riktigt gillade Emil. Hon tyckte mer om Ida, Emils lilla syster, som var ett snällt och lydigt barn. Men Alfred, drängen i Katthult, han tyckte om Emil. Varför vet ingen. Och Emil tyckte om Alfred. De hade roligt tillsammans när Alfred hade fritt från arbetet, och Alfred lärde Emil allt möjligt nyttigt. Hur man selar på en häst och hur man snärjer gäddor och hur man tuggar snus. Ja, det där sista var förstås inte särskilt nyttigt, och Emil försökte också bara en enda gång. Men försökte gjorde han, för han ville kunna allt som Alfred kunde och göra allt som Alfred gjorde. Alfred hade tält en träbössa åt Emil, det var väl snällt av honom. Den träbössan var Emils käraste skatt. Hans näst käraste skatt, det var en liten ful skärmmössa som hans pappa hade köpt åt honom en gång när han var i stan och inte visste riktigt vad han gjorde. Jag tycker om min bysse och min mysse, brukade Emil säga på ren småländska, och han gick inte och la sig en enda kväll utan att ha myssan och byssan med sig i sängen. Minns du nu vilka som bodde i Katthult? Det var Emils pappa som hette Anton, Emils mamma som hette Alma, Emils syster som hette Ida, drängen som hette Alfred, pigan som hette Lina och så Emil som hette Emil. Och så Krösa-Maja förstås, henne får vi inte glömma. Hon var en liten mager torparkärring som bodde på ett torp uppe i skogen, men hon kom titt och tätt till Katthult för att hjälpa till med byk och korvstoppning och sånt där, och för att sätta skräck i Emil och Ida med sina hemska historier om myrlingar och gastar och spöken och mördar och storkyvar och andra trevligheter som Krösa-Maja hade reda på. Men nu vill du kanske höra lite om Emils hyss. Han gjorde ju sådana alla dagar utom när han hade feber, så vi kan lugnt hugga en dag vilken som helst ur högen och se vad han gjorde då. Söndagen den 8 juli när Emil levde loppan på Hultsfredsslätt. Alfred, den där drängen som de hade i Katthult, han tyckte om barn, särskilt Emil. Emil gjorde hyss och var en illbatting, men det struntade Alfred i, han tyckte om Emil ändå. Och han hade snickrat en fin träbössa åt honom. Den såg ut precis som en riktig bössa, fast det gick förstås inte att skjuta med den. Men Emil skrek pang pang och sköt i alla fall, så att sparvarna i Katthult inte tordes gå ut på flera dagar. Emil älskade sin bössa och ville ha den hos sig i sängen om nätterna. Jag vill ha min bysse, skrek han på renaste småländska, och han blev inte glad när hans mamma hörde fel och kom springande med hans mysse istället. Jag vill inte ha min mysse, skrek Emil, jag vill ha min bysse. Och då fick han det. Ja, Emil älskade sin bössa och ännu mer älskade han Alfred som hade gjort bössan åt honom. Därför var det inte underligt att Emil grät när Alfred, rätt som det var, for iväg till Hultsfredsslätt för att exercera beväring. Du vet väl inte vad man gör när man exercerar beväring, men ser du, det kallades så förr i tiden när man lärde sig att bli soldat. Alla drängar i Lönneberga och överallt måste exercera beväring och lära sig att bli soldater. Men tänk att det nödvändigt måste ske just när vi ska köra in höet, sa Emils pappa. Han tyckte inte om att bli av med Alfred mitt i slotten, för då var det bråttom i Katthult. Men det var inte Emils pappa, utan kungen och hans generaler som bestämde när drängarna i Lönneberga skulle fara till Hultsfredsslätt och lära sig att bli soldater. Förresten skulle ju Alfred få komma hem igen när han hade lärt sig färdigt, och det tog inte lång tid. Så egentligen behövde väl Emil inte gråta något vidare, men grät gjorde han, och det gjorde Lina också. För det var inte bara Emil som tyckte om Alfred. Alfred grät inte. Han sa att i Hultsfred där kunde man leva loppan och ha roligt värre. Och när skjutsen for iväg med honom och alla stod där så ledsna och vinkade adjö, då flinade Alfred upp sig och sjöng och tjoade för dem för att de inte skulle sörja mer. Det var den här biten han sjöng. I Eksjöstad på Ränneslätter går en lätt och bra polkett och lika så på Hultsfredsslätter gångar var eviga flicka lätt. Halida igen, halida lida, halida igen, halida lida. Sedan hörde de inte mer av Alfred, för Lina satt i och tjuta så mycket hon orkade. Och snart försvann vagnen med Alfred borta vid vägkröken. Emils mamma försökte trösta Lina. Var inte ledsen du, Lina, sa hon. Lugna dig till den 8 juli, då är det fest på Hultsfredsslätt och då far vi dit och hälsa på Alfred. Jag vill också fara till Hultsfred och leva loppan och hälsa på Alfred, sa Emil. Jag med, sa lilla Ida. Men Emils mamma skakade på huvudet. Det är inget roligt för små barn på såna där fester, sa hon. De kommer bara bort i folkträngseln. Men jag tycker det är roligt att komma bort i folkträngseln, sa Emil. Men det hjälpte inte. Den 8 juli på morgonen for Emils pappa och Emils mamma och Lina till festen i Hultsfred och lämnade Emil och lilla Ida hemma med Krösa-Maja som skulle se efter dem. Krösa-Maja var en gammal gumma som brukade komma till Katthult ibland och hjälpa till med lite av varje. Lilla Ida var ett snällt barn. Hon satte sig genast i knät hos Krösa-Maja och hade henne att berätta några av sina hemskaste spökhistorier. Och därmed var Ida nöjd och glad. Annat var det med Emil. Han gick ute på stallbacken med bössan i näven, arg så att det fräste om honom. Det här går jag bara inte med på, sa Emil. Jag ska till Hultsfred och leva loppan, jag som andra, och nu är det bestämt. Begriper du det, Jullan? Det sista sa han till deras gamla mär som gick och betade i hagen bakom stallet. De hade en ung häst också i Katthult. Han hette Marcus. Men just nu var Marcus på väg till Hultsfred med Emils pappa och Emils mamma och Lina. Jo, en del fick komma ut och ha roligt. Men nu vet jag två som kommer sättande efter så att det bara piper om öronen, sa Emil. Och det är du och jag, Jullan. Och så blev det. Emil satte grimma på märren och ledde ut henne ur hagen. Det är inget att ängslas för, sa han till Jullan. Alfred blir glad när jag kommer och du kan säkert hitta någon annan gammal snäll mär och sitta och gnägga med ifall du inte orkar leva loppan så mycket. Han makade Jullan in till grinden för han behövde något att kliva på när han skulle upp på hästryggen. Nog var han knepig den pojken. Nu bara av, säger Emil, hallidajen, hallidallida. Vi säger adjö till Krösa-Maja när vi kommer hem. Så skumpade Jullan iväg för backarna med Emil och han satt där så rak och så morsk med bössan framför sig. Och bössan måste med till Hultsfred. För om nu Alfred skulle vara soldat så tänkte Emil vara det också. Alfred hade gevär, Emil hade bössa. Det var nästan samma sak, soldater båda två. Och så skulle det vara, ville Emil. Jullan var gammal, det gick inte fort när hon kom skumpande. Och för att hon inte skulle tappa sugen helt och hållet sjöng Emil för henne på renaste småländska. Mimer ho lunker fälle med fast hos och knägar bent räv och hjälper det. Mi bysse och mig kan ho väl dra traver det gör otämligt bra på jämner väg. Och hur nu Jullan skumpade och lunkade och travade så kom de till sist till Hultsfreds slätt, både hon och Emil. Tjo, skrek Emil, nu ska vi leva loppan. Men sedan teg han och spärrade upp ögonen. Nog visste han att det fanns mycket folk i världen, men inte att hela högen hade skockat ihop sig just på Hultsfreds slätt. Aldrig hade han sett så många människor. De stod i tusenvis runt hela den stora slätten och på en plätt i mitten höll soldaterna och övade sig att dänga upp geväret på axeln och göra höger om och vänster om och sånt där som soldater gör. En tjock arg liten gubbe red omkring på en häst och väsnade så skrek åt soldaterna vad de skulle göra och de lät honom hållas och gjorde utan vidare som han ville. Det tyckte Emil var konstigt. Är det inte Alfred som bestämmer här, frågade han ett par bondpojkar i närheten. Men de bara tittade på soldaterna och svarade inte. Emil tyckte också att det var roligt att se soldater dänga upp gevär på axeln, fast inte hur länge som helst. Och nu ville han först och främst ta tag i Alfred, det var därför han hade kommit hit. Men alla soldaterna hade blå uniformer och såg likadana ut. Att hitta Alfred mitt i den skocken var inte det lättaste. Åh ja, vänta bara tills Alfred får se mig, sa Emil till Jullan. Då kommer han tjovande och sen kan den där arga gubben dänga med geväret själv bäst han vill. Och för att Alfred skulle få syn på honom red Emil fram inför alla soldaterna och höjtade det värsta han kunde. Var är du, Alfred? Kom fram så kan vi leva loppan. Ser du inte att det är jag? Jo, nog såg Alfred att det var Emil som hade kommit. Emil med sin mus och sin byss och sin gamla mär. Men Alfred stod mitt i soldatskocken och tog sig inte kliva fram bara för den där tjocka arga lilla gubben som skrek och väsnade så bestämde hela tiden. Istället kom den tjocka arga lilla gubben ridande fram till Emil och sa riktigt snällt: Hur är det fatt, min gosse? Har du kommit bort från mamma och pappa? Det var det dummaste Emil hade hört på länge. Jag har väl inte kommit bort, sa han. Jag är ju här. Om det är någon som har kommit bort så är det mamma och pappa. Och det hade han alldeles rätt i, Emil. Små barn kunde komma bort på Hultsfredsslätt, hade hans mamma sagt. Men nu stod hon minsann själv mitt i den värsta folkträngseln tillsammans med Emils pappa och Lina. Och de kände sig så bortkomna alla tre, för ingen av dem kunde röra sig ur fläcken. Fast de såg Emil, det gjorde de. Visst såg de när han kom där med sin mysse och sin bysse och sin gamla mär. Och Emils pappa sa, nu drar det ihop sig till en ny trägubbe för Emil. Det gör det, sa Emils mamma. Men hur ska vi få tag i honom? Ja, det var just det. Om du någon gång har varit på en sån där fest som den på Hultsfredsslätt, då förstår du vilken villervalla det var. Så fort soldaterna slutade öva sig och marscherade bort blev hela stora slätten på en gång proppande full med människor. Det var en röra som man knappt kunde hitta sig själv, mycket mindre Emil. Det var inte bara Emils mamma och pappa som ville ha tag i honom, Alfred också, för han var ledig nu och skulle inte öva mera. Nu ville han vara tillsammans med Emil och ha roligt. Men det gick helt enkelt inte att hitta någon i folkskocken på Hultsfredsslätt. Nästan alla som var där gick omkring och letade efter någon. Alfred letade efter Emil och Emil efter Alfred, Emils mamma efter Emil, Lina efter Alfred och Emils pappa efter Emils mamma. Jo, för hon var riktigt bortkommen ett slag och Emils pappa fick leta i 2 timmar innan han äntligen hittade henne fastklämd och förtvivlad mellan ett par breda storgubbar från Vimmerby. Men Emil hittade ingen och ingen hittade Emil. Då förstod han att han måste börja leva loppan alldeles själv om det skulle bli något av. Fast innan han kunde sätta igång måste han ordna så att Jullan fick någon gammal snäll mär och gnägga med under tiden, där han ju nästan lovat henne. Nu hittade Emil ingen gammal mär åt Jullan. Men han hittade Markus och det var mycket bättre. Markus stod då åt hö fastbunden vid ett träd borta i skogsbrynet. Och alldeles intill stod katthultarnas egen gamla vagn som Emil så väl kände igen. Jullan blev glad när hon träffade Markus. Det syntes. Emil band henne vid samma träd och hämtade en binge hö ur vagnen. Det hade man alltid med sig åt hästarna på den tiden. Jullan började genast mumsa och då kände Emil att han också var hungrig. Fast hö äter jag inte i första taget, sa Emil. Och det skulle väl inte behövas heller, det fanns fullt med motstånd på slätten där man kunde köpa sig smörgåsar och korv och bullar och kakor hur mycket som helst, om man hade pengar. Och där fanns fullt med roliga saker för den som ville leva loppan, cirkus och dansbana och tivoli med karusell och andra roligheter. Tänk, där fanns en svärdslukare som kunde sluka svärd och en eldslukare som kunde sluka eld och så en präktig dam med helskägg som inte kunde sluka någonting alls mer än kaffe och bullar en gång i timmen. Det blev hon förstås inte rik på, men som tur var hade hon sitt skägg. Det visade hon för pengar och tjänade riktigt bra. Allting kostade pengar på Hultsfredsslätt. Och Emil hade inga pengar. Istället var han en liten knepig gosse, som jag ju redan har sagt. Han ville ju se så mycket som möjligt och han började med cirkusen, eftersom det var det lättaste. Det var bara att kliva upp på en låda på baksidan av tältet och kika in genom ett hål i tältduken. Men Emil skrattade så förskräckligt åt Pelle Jönsson som sprang omkring och gjorde sig rolig där inne, så han ramlade ner från lådan med ett brak och slog skallen i en sten. Då struntade han i cirkusen. Förresten var han hungrig, värre än förut. Det går inte att leva loppan utan mat, sa Emil, och jag får ingen mat utan pengar, så nu måste jag fundera. Men han hade ju märkt att man kunde tjäna pengar på många olika vis där på slätten. Och då måste det väl finnas något sätt för honom också. Eld och svärd kunde han inte sluka. Skägg, det hade han inget. Vad skulle han göra? Emil stod stilla och funderade. Då såg han att det satt en stackars gammal blind gubbe på en låda mitt i folkhopen. Han sjöng de sorgligaste visor och det lät jämmeligt, men det fick han pengar för. Han hade lagt sin hatt på marken bredvid sig och snälla människor kastade små slantar i den hela tiden. Det där kan jag också, tänkte Emil. Och som tur är har jag min mysse med mig. Han la mössan på marken framför sig och så ställde han sig och sjunga Mimer och Lunkerfälle med för vem som ville höra på. Det blev genast folk omkring honom. Åh, en sån rar liten gosse, sa de. Han är nog mycket fattig eftersom han står här och sjunger för pengar. Det fanns många fattiga barn på den tiden som inte hade någon mat. Och nu kom det fram en vänlig tant till Emil och frågade: Min lille vän, har du fått något att äta idag? Ja, men bara hö, sa Emil. Då tyckte de allesammans innerligt synd om honom. En snäll liten bonde från Vena fick tårar i ögonen. Han grät över det stackars fattiga barnet som stod där så ensamt och hade så vackert ulligt hår. Alla började kasta 2-öringar och 5-öringar och 10-öringar i Emils mysse. Den lilla snälla bonden från Vena håller också fram en 2-öring ur byxfickan, men han ångrade sig innan det var för sent och stoppade ner den igen. Och så viskade han till Emil: Om du kommer med mig bort till min vagn så kan du få lite mera hö. Men Emil var ju rik nu och hade mössan full med pengar. Han gick istället och köpte sig ett helt lass med smörgåsar och bullar och kakor och saft. När han hade satt i sig allt sammans åkte han karusell 42 gånger för 4 kronor och 20 öre. Emil hade aldrig åkt karusell förut. Han visste inte att det fanns något så roligt i världen. Nu lever jag nog loppan i alla fall, tänkte han, där han får runt i karusellen så att det ulliga håret blåste om honom. Mycket roligt har jag haft i mina dagar, men aldrig maken. Sedan tittade han på svärdslukaren och på eldslukaren och på skäggedamen. Och efter den persen hade han bara 2 öre kvar. Jag kan väl sjunga en ny liten stump och få min mysse full igen, tänkte Emil. Alla människor är ju så snälla här. Men då kände han att han var trött. Han ville inte sjunga mera och han ville inte ha några pengar. Så han gav den blinde gubben 2-öringen. Sedan lodade han omkring lite och letade efter Alfred. Om Emil trodde att alla människorna var snälla så trodde han fel. Det fanns allt en och annan som var elak också och som hade kommit till hustru Slätt den dagen. På den tiden härjade en ryslig tjuv i de här trakterna. Sparven kallades han. Honom var de rädda för i hela Småland. Det stod mycket om hans bravader både i Smålandstidningen och Hultsfredsposten. Överallt på fester och marknader och andra ställen där det var folk och pengar i farten, där kunde man vara säker på att sparven skulle dyka upp och börja stjäla allt vad han orkade. För att ingen skulle känna igen honom hade han olika skägg och mustascher på sig varje gång. Nu hade han kommit till Hultsfredslätt den här dagen och smög omkring överallt i svart slokhatt och svarta mustascher för att se vad han skulle stjäla. Ingen visste att det var sparven som smög där, annars skulle de nog ha blivit bra rädda allsammans. Men om sparven hade varit klok så hade han inte kommit till Hultsfredslätt samma dag som Emilie Lönneberga var där med sin bysse. För gissa vad som hände. Där gick Emil och lodade helt stilla och letade efter Alfred. Då kom han förbi skäggiga damens tält och genom öppningen såg han att hon satt där inne och räknade pengar. Hon ville väl se hur mycket hon hade fått ihop på sitt skägg under en enda välsignad söndag i Hultsfred. Det var nog inte så lite för hon myste och strök sig belåtet över skägget. Så fick hon syn på Emil. Kom in du lilla gosse, ropade hon. Du får titta på mitt skägg alldeles gratis för du ser så snäll ut. Emil hade ju för all del sett det där skägget förut men han ville inte säga nej när han blev bjuden. Och eftersom det var alldeles gratis så klev han in i tältet med sin mysse och sin bysse och tittade på den skäggiga damen för ungefär 25 öre. Hur får man ett sånt vackert skägg, frågade han artigt. Men den skäggiga damen hann aldrig svara, för i samma stund hördes en hemsk röst som väste: ge mig pengarna genast, annars sliter jag skägget av dig. Det var sparven. Han hade smugit in i tältet utan att de märkte det. Den skäggiga damen blev vit i ansiktet, ja, utom där hon hade skägg förstås. Den stackaren, hon skulle just lämna ifrån sig alla sina pengar till sparven, men då viskade Emil: ta mig bysse! Och den skäggiga damen tog bössan som Emil så påpassligt stack till henne. Det var ganska mörkt i tältet, man kunde inte se så noga. Den skäggiga damen trodde att det var en riktig bössa, en som gick att skjuta med. Och det bästa av allt, sparven trodde det också. Upp med händerna, annars så smäller det, skrek den skäggiga damen. Och då blev sparven vit i ansiktet och stack upp armarna i vädret, och där stod han och darrade medan den skäggiga damen skrek på polis så att det hördes över hela Hultsfreds slätt. Polisen kom, och sedan såg man aldrig mer sparven i Hultsfre eller någon annanstans, och det blev slut på allt skälande i Småland. Jo, jo, så kan det gå. Den skäggiga damen fick mycket beröm, både i Smålandstidningen och Hultsfreposten, för att hon hade fångat sparven. Men ingen skrev ett ord om Emil och hans bysse, därför tycker jag det är på tiden att någon talar om hur det verkligen gick till. Det var allt tur att jag tog med mig både min mysse och min bysse till Hultsfre, tänkte Emil när poliserna hade gått till finkan med sparven. Du är en duktig liten gosse, sa den skäggiga damen. Därför får du också titta på mitt skägg så mycket du vill, alldeles gratis. Men Emil var trött. Han ville inte se något skägg och inte leva loppan eller någonting. Han ville bara sova. För nu började det bli kväll på Hultsfreds slätt. Tänk, hela långa dagen hade gått och han hade inte hittat Alfred. Emils pappa och Emils mamma och Lina var också trötta. De hade letat och letat efter Emil, och Lina hade letat och letat efter Alfred. Nu orkade ingen av dem leta mer. Åh, mina fötter, sa Emils mamma. Och Emils pappa nickade bistert. Jo, det är roligt med såna här fester, sa han. Kom, vi far hem till Katthult. Det är inget annat att göra. Och de släpade sig bort mot skogsbrynet för att spänna för hästen och komma iväg. Då såg de Jullan stå där vid samma träd som Markus och tugga på sitt tö. Emils mamma började gråta. Åh, var är min lilla Emil, sa hon. Men Lina knyckte på nacken. Han gör aldrig annat än hysten, pojken. Han är en riktig illbatting, sa Lina. Då hörde vi någon komma springande, en som var ganska anfådd. Det var Alfred. Var är Emil, sa han. Jag har letat efter honom hela dagen. Jag bryr mig inte om var han är, sa Lina. Sedan klev hon upp i skjutsen för att fara hem. Och tänk, då trampade hon på Emil. Det fanns lite hö kvar i vagnen, och i det höet låg Emil och sov. Men han vaknade till när Lina klev på honom. Han såg vem som hade kommit och vem som stod där i sin blå uniform och var så anfödd. Då fick Emil upp en arm och tog Alfred om halsen. Ja, så där är du, Alfred, sa han. Sedan somnade han igen. Och sedan for katthultarna hem till Katthult. Markus fick dra. Jullan skumpade efter bunden vid vagnen. Emil vaknade ibland och såg den mörka skogen och den ljusa sommarhimlen. Och han kände att det luktade hö och häst och natt, och hörde hovarna klampa och vagnshjulen knirka. Men för övrigt sov han hela vägen och drömde att Alfred snart skulle komma hem till Katthult och till Emil. Och det skulle han ju också. Det var den 8 juli som Emil levde loppan på Hultsfreds slätt. Gissa om det var någon mer som hade letat efter Emil den dagen. Fråga Krösa Maja, Nej, gör inte det förresten, för kryssamma, jag brukar få små röda knottror på armarna då som kliar och aldrig vill gå bort. Nu har du hört vad Emil gjorde den 8 juli. Men det fanns många andra dagar i almanackan för den som ville göra hyss, och det ville Emil. Han gjorde hyss nästan varje dag hela året runt, men särskilt den 19 augusti och 11 oktober och 3 november. Jag måste skratta när jag tänker på vad han gjorde den 3 november. Men jag berättade inte, för det har jag lovat Emils mamma. Fast det var efter den betan som Lönnebergaborna satt igång sin insamling. De tyckte synd om Svenssons i Katthult för deras illbatting till pojke. Därför lade de ihop 50 öre var och kom med pengarna i lite knyte till Emils mamma. Det kanske räcker så att ni kan skicka iväg Emil till Amerika, sa de. Jo, det hade varit fint. Skicka iväg Emil till Amerika, men vet vad de hade fått för en ordförande i kommunalnämnden då? När den tiden kom, menar jag. Som tur var gick Emils mamma inte med på några sådana dumma förslag. Hon blev arg och slängde knytet så att pengarna flög över hela Lönneberga. Emil är en liten rar gosse, sa hon, och vi älskar honom precis som han är. Ändå var hon nog lite orolig för sin Emil. Det brukar mammor bli när folk kommer och klagar på deras barn. Om kvällen, när Emil låg i sängen med sin mysse och sin bysse, då gick hon och satte sig hos honom en stund. Emil, sa hon, du är snart stor och ska börja skolan. Hur ska det gå för dig då när du är en sån illbatting och gör så mycket hyss? Emil låg där och såg ut som en liten ängel med sina runda blå ögon och sitt ljusa, ulliga hår. Hallidajen, hallidallida, sa han, för det där var sånt prat som han helst inte ville höra. Emil, sa hans mamma strängt, hur tror du det ska gå när du börjar skolan? Bra, sa Emil. Jag låter väl bli att göra hyst, kan jag tro, när jag går i skolan. Emils mamma suckade. Ja, vi får hoppas det, sa hon och gick mot dörren. Då satte Emil upp huvudet över sängkanten och log som en liten ängel och sa, fast det är inte säkert.